Hej kära radiolyssnare, detta är Radio Tyresö 91,4 MHz. Nu följer vår följetong kommunstyrelsens ärendelista och den här gången handlar det om septembermötet 2020. Och med mig som sakkunnig har jag som vanligt Mats Lindblom, Liberalerna. Hej Mats!
Hej Leif!
Du, då börjar vi. Det är 15 ärenden. Det börjar med etta. Kommundirektörens rapport september 2020. Vad har du att säga?
Ja, jag tänkte ta lite axplock ur hans rapport här då. Och den här gången tänkte jag hoppa över ekonomin faktiskt. Utan vi tar egentligen lite faktiska händelser som har varit. Och det jag kan berätta är att för några dagar sedan så började de första hyresgästerna då lämna Björkbacken. Alltså det äldreboendet vi pratar om. Och de kommer att flytta till det nya äldreboendet i Fornudden då. Så den flytten har inletts nu.
Hur länge beräknas den pågå innan det hela flytten är klar?
Ja, det vet jag faktiskt inte hur lång tid det tar. Men det är väl ingenting som man drar ut på för länge. Utan det är väl mer att man logistiskt ska hantera det på bästa sätt. Sen har vi invigt ett nytt LSS-boende.
Och LSS står för?
Lagen om särskilt stöd egentligen. Det är människor som då inte kan bo på vanligt sätt. Utan behöver bo i gruppboenden och liknande då.
Det är lite funktionsvariationer.
Ja, funktionsvariationer av olika slag. Och det här heter Villa Strandvägen då. Och det, tillsammans med Villa Stjärnvägen som vi också har invigt, så är det här ett av Sveriges mest moderna LSS-boenden. Och det är vi stolta för. Sen är vi också glada att vi kan återuppta den här dagliga verksamheten som finns. Och den har ju varit pausad på grund av coronapandemin. Men nu öppnar den upp igen från den 25 september. Och det är ju väldigt roligt för de här människorna har säkert saknat det här väldigt mycket.
Kan du förtydliga daglig verksamhet? Det är det här tyda man, som det hette en gång i tiden.
Ja, precis.
Det är alltså också människor som har behov av lite stöd i livet, eller?
Så är det. Mm.
Men det är dagverksamhet?
Det är dagverksamheten och det är socialt väldigt viktigt för de här människorna också. Ja. Och det är vi glada att vi kan återöppna nu. Alltså. Sen har vi anställt 2 stycken fältassistenter som kommer att börja här i början på oktober. Som kommer att hjälpa till med, precis som det låter då, arbete på fältet med att göra Tyresö kommun tryggare och lite kontakt med ungdomar och sådär.
Kommer de bara ungefär utan polismans befogenhet men alltså ungefär patrullera runt i området eller har de andra ingångar för att veta var någonstans de ska gå och var problemen ligger någonstans?
Ja, det här är ju kunskap som finns hos socialtjänsten egentligen, var man behöver vara någonstans och på vilka tider. Ja. Så det här är ju förstärkning av befintlig organisation med 2 fältassistenter. Grundskolan har vi positiva nyheter. Vi har sett att andelen elever med betyg i alla ämnen är den högsta på 5 år. Och det är ett fall framåt, verkligen. Och sen kan vi också berätta att den här föreningen Idrott utan gränser har etablerat sig på Nyboda skola och på Njupkär. Och det här ger då extra meningsfulla aktiviteter då på idrottslektionerna. Så att det gör att barn lättare får prova på idrotter som kanske aldrig annars skulle tänka på att prova på. Stefan slutar i sin rapport också med en lite information om covid-19 och det kan väl vara intressant kanske.
Och det här Stefan är kommundirektör.
Stefan är vår kommundirektör, Stefan Holmark. Och vi kan se att det har ju verkligen mattats av det här med covid-19 i Stockholmsregionen. I april då fanns det 1100 personer som var i behov av vård på sjukhus. Nu är det bara 20 och av de 20 är endast 3 som vårdas i intensivvård. Så det är väldigt positivt. En annan intressant sak är det här med antikroppstesterna. Under perioden från mitten av juni till nu mitten av september så har man gjort 460 000 antikroppstester i regionen. Av dem var drygt 15% positiva. Så det säger ju lite om det här med när man börjar prata om flockimmunitet att det är en bit kvar dit. Men det är fortfarande en hel del människor som faktiskt har utsatts för det här viruset och har antikroppar.
Får jag gå till 2?
Ja, nu får vi gå till 2.
Den heter Svar på remissen starkare kommuner med kapacitet att klara välfärdsuppdraget.
Mm. Här har Tyresö fått ett sånt här kallat betänkande från Finansdepartementet. Och de väljer ut då ett antal remisskommuner och vi är en av dem då som har fått möjligheten att svara på den här remissen. Och bakgrunden här är att många kommuner i Sverige har ju svårt att klara sin ekonomi och dessutom ser man att skillnaderna mellan kommunerna som går bra och de som går sämre, de ökar. Och det här med att klara ekonomin, det handlar både om driftspengar, alltså den här rörliga verksamheten man har varje år, och dessutom investeringar. Det bygger berg av investeringsbehov ute i kommunerna. Och man har också svårt att attrahera rätt kompetens i många kommuner. Och det påverkar förstås kvaliteten i verksamheterna. Så det här är någonting man försöker hitta lösningar på. Och de här lösningsförslagen här, de kretsar kring att kommunerna ska samverka bättre med varandra. Kanske till och med slås ihop. Och sen tittar man också på det här med den här kommunalekonomiska utjämningssystemet. Om det kan förbättras på något sätt. Behovet av statsstöd. Man kanske till och med måste skuldsanera vissa kommuner som har så stora skulder så att de egentligen aldrig kommer att kunna betala tillbaka de här. Och så tittar man också lite framåtlutat här på vad kan man göra med hjälp av digitalisering och organisatorisk utveckling för att hjälpa de här kommunerna.
Men du, vi spelar ju in det här den 18:e och ja. Innan vi startade det här mötet så tittade jag på text-tv och där står det kommunerna går mot rekordår. De har ju fått 50 miljarder. Ja. Är det liksom rekordår i år, men det är ändå i grund och botten stora ekonomiska problem, om jag förstår dig rätt.
Ja, det är ju det. Alltså, vi kan inte riktigt dra några slutsatser nu vad som händer under coronapandemin. Staten pumpar in enorma pengar i både kommuner och näringsliv i stort då, för att hålla uppe sysselsättning och sådär. Så att man tittar tidigare, det här är en trend som är under många år. Då har vi sett att det är problem för kommunerna. Och vi kan ju inte liksom hjälpa till med så här stora statsstöd under en längre tid.
Men vi kan väl också säga att det här du säger, kommunala utjämningssystemet, det handlar lite förenklat om de rika kommunerna får stötta svagare kommuner och det finns vissa fördelningsekvationer där så att det ska bli lite rättvisare.
Ja, det kanske inte bara är Robin Hood liksom, att de rika äter de fattiga, utan det är att kommunerna har väldigt olika befolkningsstruktur. Va? Vissa kommuner kanske har väldigt många barn i skolan eller väldigt många på äldreomsorgsboenden och sånt här. Och då måste man kompensera för det. Men visst, det finns ett inslag också där att de rika äter till de fattiga.
Ja, men det handlar i att försöka ge lika förutsättningar för alla kommuner i Sverige. På grund av att vi har olika förutsättningar, dels demografiskt, alltså hur befolkningen ser ut. Arbetslösheten kan vara stor eller liten och så vidare.
Ja, visst. Ja.
Så det finns massa faktorer som räknas in där.
Ja, det är väldigt svårt att jämföra Stockholms stad med en liten kommun på några tusen invånare i Norrland till exempel. Det är väldigt olika förutsättningar.
Ska vi ta trean då?
Ja.
Det var en kort rubrik. Välfärdspaketet. Det låter någon liknande. Välfärdsuppdraget och välfärdspaketet. Har de någonting med varandra att göra?
Ja, alltså det här välfärdspaketet handlar ju om att vi får extra medel från regeringen för att upprätthålla vår välfärd egentligen i kommunerna. Och det här är också påkallat av bland annat coronapandemin då. Vi har ju fått i Tyresö då 24,5 miljoner kronor att fördela på våra kärnverksamheter. Och vi har ju redan fördelat 9 av de här miljonerna, det gjorde vi i ett beslut i våras. Och nu det här beslutet handlar om att fördela ut 9,4 miljoner kronor till våra verksamheter. Och ska vi säga någonting om vad vi gör med pengarna kanske också?
Ja, det är du som bestämmer vad du vill säga.
Jag som bestämmer det. Ja, jag vet, de stora posterna är, alltså vi ger 2,5 miljoner kronor till enheten för arbete och integration. För att öka insatserna för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är ju extra svårt att få jobb i dessa tider. Kultur och fritid får 2 miljoner kronor för att rusta upp fritidsgårdarna. Och också utrusta våra föreningslokaler med lite nyare teknik. Sån här fin teknik som vi använder nu kanske, Leif.
Ja,
precis. Och sen så det sista som kanske är viktigast här, och det är väl det att barnutbildning får ungefär 3 miljoner kronor för att köpa in material som ökar likvärdigheten för elever med så kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. NPF-lärmiljöer, säger man i professionen där. Och det är också väldigt viktigt.
Ja, jag hoppar till 4. Ett omdiskuterat förslag här nu då. Rubriken är antagande av detaljplan för Apelvägen.
Det här är, vill jag nog säga, ett mycket speciellt ärende. Och varför är det det då? Alltså den här detaljplanen för Apelvägen som beslutet handlar om, den har vi egentligen redan antagit. Den antogs i september 2018 av kommunfullmäktige. Och det handlar om är att bygga jag tror att det är drygt 220 bostäder och ett äldreboende ute vid, ja, mittemot Strandtorget på andra sidan Naturhusvägen. Och det här, de här bostäderna kommer vara, förutom äldreboendet då, så är det 170 hyresrätter som Wallenstam är tänkt att bygga och 50 seniorbostäder i ett koncept från Boaktivt. Det är det det handlar om.
Och vad är det kontroversiella då?
Ja, det kontroversiella är att det här beslutet, det överklagades ju då i fullmäktige. Det är kanske inte så kontroversiellt att fullmäktiges beslut om detaljplaner överklagas. Det är snarare regel än undantag. Och i det här fallet så låg ärendet i ungefär 1,5 år under domstolsbehandling. Det som är udda här, det är ju faktiskt att det här överklagandet till slut gick igenom. Så att mark- och miljööverdomstolen, som var sista instans här, de upphävde beslutet som vi tog i fullmäktige från 2018. Man ansåg att hanteringen då inte hade gått rätt till. Vår förvaltning tolkar det här som ett formalia fel, men det spelar inte så stor roll. Ärendet måste i alla fall hanteras igen, eftersom vi nu inte har något giltigt beslut och det finns ingen lagakraftvunnen detaljplan. Så därför måste vi backa i processen här och göra om beslutet.
Och vad är risken att när ni nu tar ett nytt beslut i frågan, att det kan överklagas?
Jag skulle säga att det är nog ingen risk, utan det är snarast med säkerhet att det kommer att överklagas. Men förhoppningsvis så går allting rätt och riktigt till så att det kan vinna laga kraft till slut.
Mm. Men är det en allmän uppfattning där borta vid Strandtorget ungefär? Alltså de redan boende, finns det många som är på krigsstigen eller är det några få? Jag menar, ni brukar ju lyssna på folket.
Ja, nej, men jag skulle säga att det är ganska stora opinionsyttringar mot det här. Och då har vi sett, dels såg vi det inför förra beslutet 2018 och vi har ju sett det inför det här beslutet också.
Men vad ligger kritiken i? Var det ett formalia fel eller vill man inte ha fler bostäder där ute?
Jag är inte jurist, jag kan inte exakt tolka domstolens beslut. Men det viktiga är att vi måste göra om allting. Och det som är intressant här nu är att det har ju faktiskt gått 2 år. Vi har haft val däremellan och det verkar som att hälften av våra partier i den här kommunen har i alla fall helt eller delvis ändrat ståndpunkt sedan 2018. Och det gör ju att utgången på det här ärendet har ju varit lite oviss, kan man lugnt säga.
Så att det här var ju kommunstyrelsen, nu ska ärendet gå till kommunfullmäktige.
Det ska du göra sen, jag kanske ska berätta om vad beslutet blev här också i kommunstyrelsen faktiskt. Och det var, jag måste nog nästan berätta lite detaljer där för att folk ska förstå vad som hände egentligen. Alltså, bakgrunden till det här är ju då att vi har ett nytt styre då som har tillträtt efter det att vi tog beslutet förra gången. Och vi kan ju öppet säga att vi tre partier i styret här, alltså Socialdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet, vi är ju inte överens om vilken politik vi ska föra för Apelvägen. Vi trodde ju då att den här frågan var avgjord under förra mandatperioden och inte skulle komma upp på vårt bord. Men nu har vi ändå dragit slutsatsen att det är väl bäst att var och en får driva sin egen politik här. Så vi har ingen samordning inom styret i det här ärendet. Med det sagt så valde ju då kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson från Socialdemokraterna. Hon har på eget initiativ då lagt fram ett förslag för beslut. Eller la fram ett förslag till beslut då i tisdags för detaljplanen här. Och det förslaget är snarlikt, ska vi säga, det förslag som det togs beslut om i september 2018, men inte helt lika. Hon har föreslagit att våningstalet på byggnaderna närmast Tyresvägen ska minskas med en våning. I övrigt så är förslaget rätt så lika. Och när krutröken har lagt sig här på kommunstyrelsen, då vann också ordförandeförslaget majoritet. Men det gjorde det med minsta möjliga marginal. Vi är ju 15 röstberättigade ledamöter då i kommunstyrelsen. Och den här sista voteringen här, den slutade 6-6 med 3 ledamöter som avstod. Och då vann ändå ordförandeförslaget eftersom hon har då utslagsrösten. Så att det här förslaget gick igenom.
Kan du säga åt partiindelningen vilka partier vill ha detaljplan och vilka vill inte ha den?
Ja, vi kan ju konstatera då att det här förslaget som Socialdemokraterna lade fram då, det stöddes av Vänsterpartiet och Centerpartiet. Och då kan man konstatera att alla de här tre partierna, de stod fast vid sitt ställningstagande från 2018. De har inte rört sig från det, va? Och jag vill också säga att även vi liberaler stod i princip fast i vårt ställningstagande. Vi gjorde precis som förra gången, så yrkar vi på återremiss. Vi tycker att vi ska göra ett omtag på hela planen, att börja från början med det här planuppdraget och sätta mer fokus på medborgare. Då låg det redan tidigt då. Och sen har det också hänt mycket saker på 2 år. Det här behovet av äldreboendet kan man ifrågasätta om det är lika akut längre. Och det finns andra lokaler som det kan vara, finnas allmänt intresse av att vi bereder plats för planområdet.
Ja, och sen då har vi,
ja, vi kan ta de
moderater.
Andra. Ja, precis. Och jag kan ta det också då. Alltså, till att börja med så valde Miljöpartiet den här gången att stödja vår återremiss då. Men den gick inte igenom, utan det blev ingen återremiss, utan kommunstyrelsen beslutade att man skulle hantera ärendet på mötet fullt ut då. Och då de andra partierna, som du sa, det finns ju fler partier här va. Och det viktigaste här är att Moderaterna då, de la fram ett motförslag till ordförandeförslaget. Och det är lite komplicerat då. För de ville att man skulle dela planen i 2 delar och gå vidare med den del som omfattar boaktivts seniorboende i södra delen av planen. Men att man då inte skulle gå vidare med Wallenstams hyresrätter eller vårdboendet. Så borde
men
vi...
Men då måste ju KD och SD också ha stött det på något sätt.
Ja, precis, precis. Och det var Moderaternas förslag som blev motförslag sen i den här slutvoteringen som slutade 6-6. När vi hade förlorat omröstningen om återremissen så yrkade vi och Miljöpartiet då på avslag. Men det förlorade också. Och då var det bara 2 förslag kvar så att säga. Och då i slutomröstningen så stöds Moderaternas förslag då även av Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Så att om man tittar på hur partierna röstat här så sa jag att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Liberalerna stod fast vid den politik vi drev 2018 i stora drag. Medan Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har svängt något och liksom bara stödjer delar av planen. Och Miljöpartiet har också ändrat sig och nu yrkar avslag, återremiss och avslag.
Jag hoppas lyssnarna blev lite klokare.
Ja, det är komplicerat det där. Men vi ska säga det att vi inte är färdiga med det här med kommunstyrelsen. Ärendet kom ju upp i fullmäktige för slutligt ställningstagande. Och det är först i november. Så att vi har 2 månader av diskussioner och debatt framför oss kanske innan det här blir slutgiltigt beslutat. Och ja. Ni förstår ju alla att när det var så jämnt så att det blev 6-6 med ordförande röst som utslag. Då kan det kan bli ett annat resultat i fullmäktige. För att de parlamentariska förhållanden är inte riktigt de samma där som i kommunstyrelsen. Så att det är en öppen fråga fortfarande.
Ja, i vår tid rinner det iväg. Vi får koncentrera oss här nu. Vi går till 5:an. Yttrande över Stockholms stads riktlinjer för bostadsförsörjning 2021-2024.
Ja, det är en remiss vi har fått från Stockholms stad och de tänker bygga en herrans massa bostäder i ett omfattande program och det tycker vi är bra. Man ska bygga rätt mycket i söderort också. Det vi saknar här från Tyresö kommun är väl att man inte riktigt tänker till på det här med arbetsplatser i söderort. Vi vill ju att när man ändå investerar i byggnation att man ska se till att det kommer fler arbetsplatser på söderort så att vi slipper så mycket pendling till norr. Va? Det är lite ojämn fördelning med det här.
Då går jag till 6:an. Yttrande över remiss av sjötrafikutredning del 1.
Det är en till remiss. Den här har vi fått från då trafikförvaltningen i Region Stockholm. De håller på att titta på hur sjötrafiken ska se ut framöver inför någon upphandling de ska göra om ett par år. Syftet här är att liksom öka båttrafiken och möjligheterna till persontransporter då i skärgården och mellan skärgården och Stockholm. Och det tycker vi är bra. Det som är tråkigt här är att man har på något sätt bortsett från Tyresö. Vi har ju våran brygga i Trintorp som nog kan få lite utökad trafik. Och så borde ju båttrafiken samordnas bättre med den busstrafik som går dit också. Så det har vi anfört som kommentarer.
Sen kommer någonting som jag tycker hör samman. 7:an, 8:an, 9:an, 10:an. Det är revidering av olika utskotts arbetsordning och kommunstyrelsens delegationsordning. Kortfattat.
Kortfattat är det så att vi i förra mandatperioden så hade kommunstyrelsen 2 stycken utskott. Man hade kommunledningsutskottet och det så kallade miljö- och samhällsbyggnadsutskottet. Inför den nya mandatperioden så ville vi åtgärda ett problem, nämligen att det här miljö- och samhällsbyggnadsutskottet var väldigt överlastat. Så vi införde istället för 2 utskott så införde vi 3 utskott. Och det gav oss också en möjlighet till en bättre arbetsfördelning inom styret. För att nu är det ju så att Anita Mattsson från Socialdemokraterna är ordförande i kommunstyrelsen. Men då har hon respektive jag själv och Maria Åkesdotter från Miljöpartiet, vi har varsitt utskott att ansvara för under kommunstyrelsen. Och då kan vi fördela jobbet lite bättre och ärendelisterna blir inte för långa heller. Nu snodde vi ihop liksom en lösning på det där rätt så snabbt när vi tillträdde, och sen har vi kört den 1,5 år nu och utvärderat då och ser att vi behöver göra vissa justeringar för att få det här lite mer stringent. Och det är det handlar om här, att fördela de här frågorna mellan utskotten. Och jag kan ju lite kort bara tala om vad skillnaden mellan de här utskotten är då kanske. Vi har ju kommunledningsutskottet som då Anita Mattsen är ordförande för. Där hanterar vi kommunövergripande frågor. Det är finansiella frågor, det är investeringar, det är vår arbetsgivarroll. Det handlar om upphandlingar, lokalförsörjning, säkerhetsfrågor och även näringsliv. Så det är det som KLU handlar om. Nästa utskott är stadsbyggnadsutskottet som jag själv är ordförande för. Och som det låter så handlar det just om den fysiska planeringen i kommunen. Alltså strategisk planering av grönområden, detaljplaner, markexploatering. Och sen hela den här planprocessen då med samråd och granskningar. Och när vi gör olika etappindelningar i Östra Tyres eller Trollbäcken, så det hanterar vi också. Och det sista utskottet är hållbarhetsutskottet. Där hanteras många driftsfrågor. Alltså VA-frågor, dagvattenhantering, avfall och renhållning. Men också viktiga frågor kring klimatet och hållbar utveckling, strategisk trafikplanering. Och lite spridda saker som konstnärlig gestaltning och måltidsservice i kommunen. Så att den uppdelningen har vi nu lite mer strukturerat tagit ett beslut om här.
Men alltså man tar beslut i utskottet, men sen ska de där gå då till kommunstyrelsen där man tar nya beslut eller samma beslut, och sen ska det gå till kommunfullmäktige där man tar samma beslut. Det låter som ni sysselsätter er själva.
Ja, så kan man tänka. Det vore ju enkelt om det var bara ett organ som fattade ett beslut, sen var det klart sen. Ja. Men det här är ju en liten demokratifråga också då, och det är en balans här mellan att delegera beslut för att det ska bli effektivare till att faktiskt låta fullmäktige fatta de allra viktigaste besluten, den folkvalda församlingen. Så att vissa ärenden beslutar utskotten själva över. Vissa ärenden måste också beslutas av kommunstyrelsen. Och ytterligare några ärenden måste gå ända upp till fullmäktige för beslut. Och det är reglerat i de här delegationsordningarna vem som ska fatta beslut om vad.
Och ja, då hoppar vi till 11.
Ja.
Ja. Omprövning av beslut om närvarorätt vid nämndsammanträden.
Ja, det här är pandemirelaterat då. När pandemin rasade som värst så såg vi det här att vi måste bidra och försöka följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer i största möjliga mån. Utan att för den skulle tumma på kommunallagen. Så att vi tog beslut då om att begränsa närvarorätten på våra nämndmöten. Givetvis får ju ledamöter och ersättare vara där. Men vi gjorde en begränsning på vilka tjänstemän som skulle vara där, utan det är bara de som är absolut nödvändiga. Det är för att minska antalet deltagare i rummet. Nu har vi då digitaliserat oss snabbt i kommunen, så att det här är inte lika viktigt längre. Dessutom håller ju pandemin på att klinga av. Så att nu kan man ju då, om man känner sig obekväm med att vara med på möten, när man tillhör riskgrupp till exempel, då kan man också delta digitalt. Men vi måste ändå förlänga det här beslutet. Pandemin är ju inte över än.
Då hoppar jag till 12.
Mm.
Svar på motion om ett grönare Graningsringen.
Just det, det här är en motion från Sverigedemokraterna som tycker att man ska satsa på Graningsringen och ge ett litet ansiktslyft då. Särskilt med betoning på områdets gröna inslag. Det är ju faktiskt en ganska stor markplätt som finns innanför ringen. Motionen gick till Tyresö bostäder här först för behandling, för att det är Tyresö bostäder som äger marken in i Graningsringen till stora delar. Och de svarar väl lite kortfattat att man faktiskt redan jobbar med de här åtgärderna som Sverigedemokraterna föreslår. Så därför så ansågs motionen besvarad av kommunstyrelsen i tisdags.
13. Svar på motion anslut Tyresö kommun till den europeiska koalitionen mot rasism.
Ja, just det. Det här är en motion från Vänsterpartiet som tycker att vi bör gå med i den här organisationen. Som förkortas ECAR, E-C-C-A-R. Jag kan inte redogöra för vad det står för. Det här blev bifall till den här motionen. Vi tycker att det här kan vara värt att prova. Men vi tänker inte prova utan utvärdering så att säga. Så att vi gav samtidigt vår beredning för medborgardialog och integration i uppdrag att utvärdera det här med medlemskapet om 3 år. Så får vi ta ett nytt beslut då kanske.
14. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen.
Nej, det var inga. Så den gick fort.
Då tar vi det sista. Kanske vi håller tiden här. Kommunstyrelsens meddelande september 2020.
Här finns det lite självläsning för den som är intresserad här. Och jag kan rekommendera 3 saker här. Det finns lokalbehovsanalyser för våra viktigaste nämnder. Och då kan man studera vad som så att säga fattas inom kultur och fritid, äldreomsorgsnämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Det andra jag vill slå slag för, det är det här dokumentet som handlar om minnesanteckningar från Södertörnssamarbetet. Där kan man läsa vad det här Södertörnssamarbetet handlar om och vilka frågor som vi driver tillsammans här på Södertörn. Det kan handla om remissvar till SL om att vi vill ha mer busstrafik och kollektivtrafik. Vi diskuterade sjötrafik tidigare idag och det kan vara tvärförbindelse Södertörn till exempel. Eller framtida kollektivtrafik, kollektivtrafikplan 2050. Där brukar vi lämna gemensamma Södertörns kommuns svar till de här remisserna för att få lite tyngd på det här när vi är överens i alla fall. Och det sista som jag tycker är väldigt spännande, det är att det kommer en infrastrukturproposition snart. Trafikverket har fått ett sådant uppdrag över regeringen och nu kommer vi kommuner att få bli delaktiga i det arbetet. Så att det kommer säkert en del intressanta möten för oss politiker här under typ november månad framöver.
Kan du säga vad den här infrastrukturen handlar om? Är det bättre vägar? Ska vi få järnväg till Tyresö eller vad då?
Det är liksom egentligen nere på nationell och regional nivå. Alltså man vill se vad som är de viktigaste sakerna att satsa på. Det kan väl röra allt från de här höghastighetsjärnvägarna vi pratar om till om vi ska ha elvägar eller vilka nya vägprojekt som borde startas. Och om det är nya järnvägslinjer eller hur vi gör med våra flygplatser kanske. Det kan vara allting sånt.
Då ber jag för att tacka för all information du har delgivit oss. Nu är ärendelistan klar. Tack ska du ha. Vi hörs om cirka en månad igen då kanske.
Det gör vi säkert.
När nästa kommunstyrelse är. Tack ska du ha. Ni har hört Mats Lindblom redovisa de ärenden och hur tongångarna gick på kommunstyrelsens septembersammanträde. Tack för att ni lyssnade. På återhörande.